Kommer presidentvalet i USA återstå mellan den sittande presidenten Joe Biden och ex-presidenten Donald Trump? Och vem har störst chans att vinna? Magasinet den här veckan om det amerikanska presidentvalet nästa år. Och med mig för att diskutera det så har jag Frida Stranne, forskare med fokus på amerikansk politik och som just kommit ut med en bok om amerikansk utrikespolitik, Illusionen om den amerikanska freden, som hon skrivit tillsammans med Trita Parsi. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Om vi börjar då med förra veckans nyhet om att Joe Biden då meddelade att han kommer att ställa upp för omval. Var det väntat?
Ja, det får jag säga att jag tycker att det var. Dels har det talats bakom kulisserna om att han ju inte bara övervägt det utan att allt har lutat åt att han skulle ställa upp igen, och vi har också fått lite halvofficiella indikationer på att det lutade åt det. Och Biden har en enormt lång karriär bakom sig. Han har velat och försökt bli president flera gånger i sin karriär, och att han skulle dra sig tillbaka nu när han kröner sin långa tid i politiken med att vara just president kan man inte vänta sig. Utan att han faktiskt ville sitta kvar och slutföra sånt som han anser är viktigt och nu har möjlighet att försöka påverka i politiken framåt. Och det här är ju inte heller unikt för honom. Ingen som har sökt sig till presidentposten vill ju träda tillbaka utan att man uträttat så mycket som möjligt. Sen är det ju en annan fråga om det är så klokt och hur det kommer att få hans eftermäle att faktiskt se ut. Och det återstår ju att se.
Han pratar om att han vill göra färdigt jobbet, finish the job. Vad menar han med det egentligen?
Ja, han har ju gått ut också i sin sån här kampanjfilm, eller den här lilla, när han aviserade att han går för omval, och berättat att jobbet inte är klart, att det finns mycket kvar att göra i det som han menar måste förändras med USA, och också hålla stången emot det som demokraterna tycker är ett problem, att man rör sig i väldigt stark konservativ riktning, att vi ser hur olika typer av rättigheter som aborträtt och rättigheter för hbtq-personer och också frågor som rör identitetspolitik och inte minst då kanske afroamerikanernas ställning i USA på olika sätt utmanas av det republikanska partiet idag. Och det är en sån här sak som han menar att han inte har liksom kommit i mål med. Samma sak gäller ju ekonomiska frågor och där han och klimatsatsningar, klimatomställning och sådär. Så att han medgav ju också i sin när han aviserade sin kandidatur att det fanns mycket kvar att göra, och kritikerna var genast på honom just om att han inte hade lyckats åstadkomma så mycket och ifrågasatte varför han skulle lyckas göra det framåt.
Hur polariserat skulle du säga att USA är idag när det gäller politik?
Det är enormt polariserat. Vi har ju pratat om det väldigt länge, inte minst sedan Donald Trump blev president, men även innan det så har vi ju i svensk media på olika sätt belyst den här polariseringen och beskrivit och pratat om den. Men jag tror ändå att det är svårt för väldigt många svenskar att förstå hur djup den är och hur den skär verkligen igenom det amerikanska samhället, men också hur infekterat det är och att det också har blivit en farlig utveckling, en farlig polarisering på det sättet att det inte bara handlar om meningsskiljaktigheter mellan människor som har olika politisk uppfattning, utan att väldigt många demokrater och republikaner ser varandra som existentiella hot, att en framtid med motståndarsidan vid makten är ett rejält hot för landets utveckling och kanske för den egna situationen i sin vardag. Och vi har väldigt många allvarliga tecken på hur den här polariseringen liksom har blivit vad man brukar säga toxic på engelska, och leder också till sammandrabbningar mellan folk. Så att det här är någonting som man måste se upp med och som man också vet på olika sätt, givetvis bland politiker, att det här är någonting som man behöver komma till rätta med. Och det har ju varit då en av Bidens kanske också viktigaste påpekanden, att han vill jobba för att liksom föra samman politiken igen, få mer möjligheter att jobba över partigränser. Men det finns samtidigt så mycket i det amerikanska systemet och hur det har utvecklats över tid som gör att det är nästan omöjligt faktiskt för en president att skapa en större enighet över blockgränser och samarbeta. Det finns många faktorer som motverkar just det. Och Biden har inte lyckats hittills. Trump hade samma löfte, han lyckades inte. Han splittrade landet ännu mer. Och tidigare var det Obama som gick också till val redan 2008 på den liksom devisen och lämnade Washington 8 år senare med ett ännu mer splittrat USA.
Vi ska säga det att Frida Strander finns med oss via Zoom här, så om det svajar lite i ljudet så beror det på det. Men hur kommer det sig då lite kort att alla de här då tre presidenterna inte har lyckats med det här, tror du?
Jag vet inte om vi hinner gå in på det. Det finns jättemånga förklaringar till det, och inte minst ligger det i det politiska systemet och utvecklingen liksom runt om i USA. Inte minst att väldigt högljudda röster på ytterkanterna har fått väldigt mycket inflytande över politiken. Det har också stora pengaintressen fått, och det finns en rad olika komplicerande faktorer liksom i systemet som gör att det inte lönar sig för politiker att samverka. Och vi har ju sett en dramatisk utveckling under senare decennier just om hur väldigt få olika politiska kompromisser som finns eller görs i den amerikanska kongressen nu om vi jämför med tidigare. USA har alltid varit polariserat, det har alltid varit väldigt liksom hetskt och intensivt i den amerikanska kongressen. Men det har också funnits personer inom de båda bärande partierna som i olika krislägen har trätt fram och tagit ett ansvar för att hitta då överenskommelser och reformer som har kunnat accepteras i lite bredare led i kongressen. Men det har vi inte sett på väldigt lång tid tillbaka, och det kommer vi sannolikt inte att få se framåt heller.
Om vi går tillbaka lite då kring Biden och hans kandidatur, du pratar om oenighet mellan de här partierna, men inom partiet då, är man eniga om att det är Biden som ska bli kandidat, eller finns det några utmanare?
Det beror lite på vad man lägger in i begreppet partiet. Det finns ju ofta ett par utmanare till sittande presidenter, alltså när det är dags för omval. Just nu har vi sett ett par stycken namn, Marianne Williamson och Robert F. Kennedy Jr. till exempel har trätt fram. Men generellt så sätter man inte från partiets håll någon motkandidat till en sittande president som vill ställa upp igen. Och de som nu gör det, de har ingen chans att utmana Biden på allvar. De lite större namnen eller de med större tyngd bakom har inte klivit fram och lär inte göra det heller.
De väntar till 2028 då, eller?
Ja, sannolikt. Men det innebär inte att det inte finns kritik eller oro i partiet över att Biden faktiskt väljer att kandidera igen. Vi har ju vänsterflygen i partiet som inte är så positiva, utan tycker att han är för mycket av en centrist eller högerpolitiker till och med för att de ska känna att de tycker att han är rätt person. Det pratas ju också i breda led om hur hans ålder, men framförallt just att han faktiskt har åldrats ganska påtagligt senaste åren och vad det innebär liksom för hans förmåga. Diskuteras ju också hur det kan påverka möjligheterna för honom att vinna. Men ser man till historiskt också så är det väldigt sällsynt att någon på allvar med potential att utmana sittande presidenten gör det, och det har inte heller vid de få tillfällen det har skett varit framgångsrikt. Ser vi till demokraternas historia så sist det hände så var det när Jimmy Carter blev utmanad 1980 då av en annan Kennedy, men som förlorade stort trots att Jimmy Carter var väldigt ifrågasatt och som också förlorade förlorade ju valet sen mot Ronald Reagan. Så det har inte visat sig vara sig positivt för den egna karriären att kliva fram så, eller att möjligheterna skulle vara så stora att faktiskt kunna utmana sittande presidenten. Så vi kommer inte att se det hända nu heller. Om man tittar på väljarna då, om vi pratar om partiet, alltså väljarbasen, så är de ju inte heller så positiva till Biden. En klar majoritet säger att man inte vill att han ska gå till omval, och då hänvisar man just också till hans höga ålder. Inte så mycket missnöje över politiken, men däremot att man ifrågasätter hans förmåga, och också vad det kommer innebära med ytterligare 4 år, som ju är en påfrestande liksom lång tid för vem som helst. Och det finns ett större ifrågasättande, lite mer högljutt kanske bland vanliga människor. Personer jag pratar med i USA säger i princip alla samma sak, att ingen vill ha Biden, och det spänner över alla åldrar, alltså även de som själva är liksom äldre och har följt honom genom hela hans politiska karriär. Men man ser inte heller några självklara alternativ till vem som skulle vara en bra kandidat. Så det finns en ganska svag återväxt precis liksom i toppen. Inte att det inte finns duktiga politiker i partiet, men inte några direkta ledargestalter som kanske är självklara heller.
Men just det där med åldern då, är det främsta argumentet, ska man säga, mot Biden?
Ja, tittar man på opinionsundersökningar så är det så, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att det var runt 70% senast som angav att de som skäl till att han inte skulle ställa upp igen just till hans ålder. Sen vet vi inte hur det påverkar möjligheten för att bli omvald, men det är ju det som många oroar sig för, samtidigt som det inte, alltså att han sen kommer att vinna liksom i presidentvalet i november nästa år. Sen är det ju samtidigt inte helt otänkbart att han kommer att stå mot en i princip lika gammal kandidat, eftersom åtminstone nu så är det många som tror att Trump kommer att stå emot Biden igen. Och då behöver det ju inte bli ett problem. Får däremot Biden en betydligt yngre motkandidat mot sig, som ändå har en del eller rätt erfarenhet, så är det klart att det finns många fallgropar för Biden, som ju redan tidigare är känd för att ibland tappa bort sig, säga saker som kanske inte faller så väl ut. Och då skulle ju gammal stå mot lite mer ung, vital, energisk kanske, vilket skulle kunna bli ett problem för Biden. Då kommer han sannolikt att liksom kontra det med att peka på just sin långa erfarenhet och behovet av att ha en stor och djup kunskap om hur Washington fungerar för att klara av att leda landet och leda politiken. Men det är också samtidigt ett mer generellt problem att vi nu kanske kommer att se 2 rekordgamla personer, 2 äldre män som igen kommer att stå mot varandra och som söker också båda 2 en andra mandatperiod, vilket ju är som sagt en unik situation.
Vi ska återkomma lite till Trump och utmanarna då. Jag tänkte bara, om vi avslutar lite med Biden och hans presidentperiod så här långt, vad skulle du säga att han har åstadkommit under den här tiden som han har varit president?
Ja, han har ju, dels har han ju då tagit liksom tydligt, skapat en tydlig politik för stödet i Ukraina. Så utrikespolitiskt har han ju gjort ett starkt avtryck på olika sätt och har ett brett stöd för det i sitt parti. Och han har ju också lyckats med, delvis beroende på att man behövde bekämpa den väldigt alarmerande inflationen. Via det problemet så lyckades han ju få igenom delar av det som var hans väldigt ambitiösa välfärds- och klimatsatsningsprogram Build Back Better. Det blev ett urvattnat reformpaket, men ändå ett väldigt viktigt reformpaket som innehöll delar av det han ville göra, och det var ju en framgång. Och sen har han ju då, inte minst när det kommer till retoriskt också tagit väldigt starkt avstånd ifrån det som vi ser nu. Vi inskränker kvinnors rätt till aborträtt till exempel. Och andra frågor som där han verkligen hela tiden står fast vid och vill då försöka motarbeta ytterligare inskränkningar som kan komma på de områdena.
Men har hans politik fått något gensvar från väljarna? Gillar de det han har gjort hittills?
Ja, men som jag sa så är det ju så att när man gör opinionsmätningar nu för att se hur populärt det är att han nu ska kandidera igen, så säger ju ganska få att man inte är nöjda med hans politik. Det är klart att alla som delar hans politiska visioner tycker att det är för lite och kanske för sent och att det borde komma mer ut av det som man vill få gjort. Men överlag så tycker man ju ändå att politiken liksom rör sig i rätt riktning om man är demokratisk väljare. Men man är då negativ till hans höga ålder och vad det kommer att innebära framåt. Så att, det skulle jag säga generellt att man är. Förutom då till exempel som jag också nämnde att vänsterflygen tycker att det är kanske extra då, tydligt är på tok för lite.
Men mer ålder än politiskt innehåll kanske då som
ja,
talar mot.
Ja.
Vi nämnde Donald Trump här då som en trolig motkandidat. Eller om jag omformulerar frågan så här. Donald Trump har ju redan tillkännagivit att han kommer ställa upp i valet. Är det troligt att det blir han som ställs mot Joe Biden?
Alltså i dagsläget, om det vore liksom skulle avgöras här nu under våren, så skulle man nog säga att det är väldigt sannolikt att det är Donald Trump som ställs emot Biden eller hade ställts mot Biden. Men det är 1,5 år i politiken är ändå en lång tid. Så att man måste vara väldigt försiktig. Mycket kan hända under den här perioden framåt. Men tittar vi till de mätningar som görs också bland republikanska väljare, så ser vi att i de senaste mätningarna som jag såg så ville 46 eller 48% av republikanerna se Trump som sin kandidat, medan tvåan då som var DeSantis från Florida bara hade stöd av drygt 20%, jag tror det var 22%. Så väldigt mycket talar för Trump i nuläget. Samtidigt finns det pågående rättsprocesser mot honom. Det blir också intressant att se hur media ska hantera Trump den här gången. Förra valet fick han ju väldigt mycket utrymme på grund av att han oerhört skickligt manövrerade i media genom att twittra olika typer av provokationer eller annat på morgonen som det sen talades om hela dagarna. Och han fick väldigt stort genomslag på olika sätt. Å andra sidan är han en väldigt skicklig kampanjmakare. Han når ut via andra kanaler och nu har han ju en bred bas av stöd som också hjälper till. Så att han ligger absolut väldigt bra till. Det viktiga tycker jag däremot är, därför att som sagt det är lång väg kvar, men det viktiga är att även om det inte blir Trump, om vi tittar från ett europeiskt håll och vad som händer i USA, så blir det ändå en Trumpist, alltså en kandidat som och har omfamnat och kommer att fortsätta att driva partiet i samma ideologiska riktning som Trump har gjort. Därför att Trump har liksom blivit, det har blivit hans parti. Och partiet har radikaliserats på väldigt många olika sätt under de här åren bakåt sedan han valde att ställa upp. Så att den politik vi kommer att se och den kandidat som till sist tar hem den här nomineringen för republikanerna kommer inte att kunna vinna på någon annorlunda politik än den Trump har fört. Så att det är liksom ändå mer av Trump vi kommer att få se med en republikansk president vid makten igen i januari 2025.
På vilket sätt framförallt skulle du säga att politiken har radikaliserats bland republikanerna efter att Trump blev president eller han gav sig in och blev kandidat?
Ja, man brukar ju liksom kalla det delvis lite Reaganomics, alltså man har fått en återgång till en skattesänkarpolitik som inspireras av Reagan, och det är väl mindre kontroversiellt i partiet som sådant, men däremot har det kombinerats inte minst med en väldigt tydlig nationalistisk prägel, och som också har rasistiska, liksom, inte bara undertoner, utan faktiskt har byggt mycket på, liksom, också en del av den väljarbasen som räds utvecklingen i USA, och där den vita majoriteten, nuvarande majoriteten, kommer att bli minoritet inom något årtionde, och vad det, hur man ska hantera det och vad det innebär för landet. Alltså det finns också en väldigt starkt konservativ och på vissa sätt då väldigt präglad av en starkt kristen konservatism som på olika sätt också utmanar de frihetliga landvinningarna och värdena som ändå har kännetecknat USA, inte minst då sen alltså 60-70-talet, när man drev igenom väldigt många olika viktiga reformer, till exempel då återigen som aborträtten 73, och givetvis då också allting som hände genom medborgarrättsrörelsen på 60-talet. Så att vi en återgång till en annan idé om USA, och en kombination av en mix av frågor som Donald Trump har drivit på, som då verkligen då framförallt har en nationalistisk ton.
Du nämnde tidigare här att det pågår ett antal rättsprocesser.
En exkluderande ton, ska jag säga då.
Ja, just det.
Alltså att inte den är så inkluderande som det som USA kännetecknas av, och som vi ofta ser när vi blickar mot USA, av en mångfald och av liksom en demografi som ju består av så många olika typer av människor och folkslag som skapar en gemensam enhet, där han är mycket mer exkluderande och utpekande mot det som är, hur man nu ska uttrycka det, annorlunda. Mm.
Du nämnde tidigare att det pågår ett antal rättsprocesser mot Trump just nu. Hur kan det här påverka hans chanser i valet?
Alltså jag är till att börja med inte jurist, och jag har dessutom inte haft tid under det gångna året att följa så väldigt mycket av det som händer där runt. Jag har sett hur några svenska bedömare och experter har pratat om att det finns risk för att, eller möjligheter beroende på hur man ser det då, att det här kommer att ställa till det för Trump, att det kommer försvåra hans kandidatur. Men jag pratade samtidigt, det senaste jag var i Washington var i oktober-november, och då pratade jag med några liksom insatta och profilerade jurister om de här processerna som skulle kunna påbörjas, och då fick jag ändå intrycket av att man inte trodde att det skulle vara så stor chans att fälla honom, och också att rättsprocesserna kommer att ta så lång tid att det inte är sannolikt att det kommer att påverka valet nästa år. Men den frågan måste jag lämna till helt andra typer av experter, för att jag kan för lite om juridiken för det. Det är ju ett väldigt komplicerat juridiskt system i USA, men samtidigt också ett väldigt tufft juridiskt system, så att Trump har nog all anledning i alla fall att vara oerhört oroad för på vilka sätt det ändå kommer att påverka det här kommande 1,5 åren.
Vi nämnde också tidigare Ron DeSantis, då, Floridas guvernör, som ju inte har tillkännagivit en kandidatur, men det är många som tror att han kommer göra det. Tror du det, och om han gör det, kommer han, även om han ligger långt efter nu, kommer han att kunna bli ett hot mot Trump?
Jag har ingen anledning, jag har framförallt ingen annan kunskap eller insyn i vad som händer runt om honom än att liksom tro att det finns en stor möjlighet att han kommer att kliva fram och försöka utmana. Men det finns många övervägande för honom att göra i det vad det gäller detta. Därför att man vill ju också veta att man har möjligheter att vinna, och det är mycket som spelar in i ett sånt ställningstagande. Men samma sak gäller där, det tråkiga svaret att det är alldeles för lång tid kvar och alldeles för mycket broar eller vatten som ska rinna under broarna för att man ska kunna säga någonting om de möjligheterna. För det påverkas ju av bland annat alla de saker som vi har pratat om här just kring Donald Trump. Så att det är jättesvårt att säga. Och i nuläget återigen så är det ju så att Donald Trump har en starkare utgångspunkt som kandidat för Republikanska partiet än DeSantis. Och det är ju någonting som han också måste väga in innan han bestämmer sig.
Men rent, om jag förstår det rätt, rent politiskt så skulle det inte bli en jättestor skillnad. Det är mer att det är en annan person och ja, än att
Ja,
politiken skulle bli så
absolut.
mycket annorlunda med DeSantis, eller?
Nej, DeSantis har ju stöttat Donald Trump i väldigt många av de politiska beslut han har fattat och också retoriskt liknat honom på flera sätt. Han är Trump i en lite finare kostym, kanske lite mer slipad och på olika sätt liksom kommer fram och skulle säkert på sikt också kunna nå många väljare på olika sätt. Han är väldigt populär i Florida. Men någon annan politik, som sagt, det kommer vi inte få se oavsett vem det blir som blir kandidat, mer än givetvis nyansskillnader och att man vill driva någon politisk fråga som man inte bara ärver av eller tar över från Trump. Men i det stora hela så är det mer av samma politik. Det är Trumpismen som har liksom satt sig i det republikanska partiet.
Men att han är yngre då, skulle det kunna göra det svårare för, eller skulle det kunna göra det lättare för honom att besegra Biden än om det vore Trump?
Ja, det är väl inte osannolikt ändå. Tittar man också på undersökningar så är det ju de allra flesta väljare på samma sätt som man inte vill se Biden igen, så är det väldigt många som också inte vill se Trump igen. Även om det, som jag sa, är en majoritet av republikanerna som vill se honom, så finns det ju då ändå runt 50% eller drygt 50% som inte vill det. Och det är klart att en yngre, hungrig, energisk person som har kanske är lite rappare och på andra sätt liksom gör ett annat intryck än Biden, som ju har gjort, som jag sa, ett gammalt intryck under de senaste åren. Att vara 80 år drygt i sig själv behöver ju inte vara ett problem, utan det är just att Biden ändå har visat tecken på att han liksom är gammal och att han kanske inte på alla gånger vinner poäng eller kommer igenom i media, som har blivit liksom ett problem. Och det är ju inte osannolikt ändå att tänka sig. Sen är det ju precis som med Trump, att Ron DeSantis är ju liksom också kontroversiell, och att vinna över demokrater till republikanerna med hjälp av honom är ju absolut inte sannolikt, med tanke på just att politiken är densamma och att den faktiskt på många sätt är väldigt radikal.
Om vi då skulle utgå från att det blir Biden och Trump, vi har varit inne på det här, båda är inte särskilt populära bland väljare och många menar ju att det här kommer handla snarare om att väljarna röstar mot en kandidat som man ogillar än att man röstar för en kandidat som man gillar. Håller du med om den beskrivningen?
Ja, absolut. Det verkar bli ett val om vem man minst ogillar eller att man liksom röstar emot den andra kandidaten. Absolut.
Vi har ju också berört frågorna, men ändå sakfrågorna, vad tror du, det är en bit kvar nu, nästan 1,5 år här till valet, men eller det är 1,5 år kvar till valet, nästan exakt tror jag. Men vad skulle du säga, vad kommer bli de stora frågorna? Går du att säga någonting om det nu?
Ekonomin är ju alltid liksom i centrum, och det kommer det sannolikt också vara. Vem som kan ge den mest trovärdiga bilden också av att säkra amerikanska jobb framför allt. Det finns ju fortfarande en stor rädsla för att jobb försvinner och för att konkurrensen till exempel från Kina, men också från andra områden nu runt om i världen, hotar liksom de amerikanska jobben inte minst. Och det är ju en liksom själva grunden i den amerikanska liksom folksjälen, det är ju att USA ska stå starkt och att också jobben är viktiga. Man ska kunna liksom försörja sig och man vill ha tillgång till jobb. Och det är ju de delarna där, med att också, som Biden tog över efter Trump, att man ska bygga USA starkt igen. Build back better, det ska göras med amerikanska jobb. Man ska liksom återta kontrollen över detta. Och det har vi sett och det kommer det att handla om till stora delar igen. Sen har ju den här identitetspolitiken eller woke-debatten också blivit väldigt brännande och också infekterad. Och det tror jag att vi kommer att höra mycket av under också hela den presidentvals- eller kampanjandet och de debatter som kommer att vara under den perioden. Vilket typ av samhälle som USA ska vara, lite generellt uttryckt. Konservativt också då, eller öppet baserat på mångfald. Sen tror jag, möjligen, nu vet vi inte riktigt hur utvecklingen kommer att se ut, för att nu är det ju också återigen 1,5 år kvar, men normalt sett är ju utrikespolitik inte någon stor fråga i amerikanska val, och det kommer sannolikt inte alls att dominera detta året heller. Men Ukraina-kriget kommer ändå sannolikt att bli en större fråga än vad utrikespolitik brukar vara. Inte minst eftersom det handlar också om att USA har omfattande utmaningar, inrikespolitiska utmaningar. Vi ser ju demokratins försvagning på olika sätt. Vi också ser en eftersatt infrastruktur och behov av olika välfärdsreformer och också stora satsningar på de olika hot som man ser idag, inte minst från klimatförändringarna och klimathoten som är, men också andra identifierade hot som man har. Och då på sättet på vilket man ska stödja Ukraina kommer säkert också att vara en fråga som kommer att vara med i liksom debatten.
Till sist då, jag har sparat den svåraste frågan till sist. Vem tror du kommer ha störst chans att vinna och varför?
Det är ju aldrig rätt att ställa den frågan till en forskare, för att det är ren spekulation, och det finns ju givetvis sannolikhetskalkyler man kan göra kring sånt där, men det är ju väldigt, väldigt tidigt att säga någonting om det. Det är ju också många faktorer idag som spelar in, som vi ju börjar se mer av hur det påverkar. Jag tänker framförallt på sociala medier, hur mer och mer känslostyrt det har blivit, hur mycket lättare det är att angripa andra, kanske sprida också desinformation och annat än att berätta vad man själv ska göra. Det finns liksom så många faktorer som vi inte riktigt rår på heller, som spelar in i valen på olika sätt. Så det är väldigt svårt att säga. Samma sak gäller ju också beroende på den ekonomiska utvecklingen, vad som händer med den svåra säkerhetspolitiska situation vi har idag, där det och också i den frågan är väldigt långt fram i tiden, 1,5 år, så är det väldigt, väldigt svårt att säga. Men Trump och republikanerna står ändå starka som på något sätt som utmanare till Joe Biden, och det är, tänker jag ändå, en stor möjlighet för dem att utmana Biden, och kanske inte minst då på grund av att han har den här emot sig, med att han är så pass gammal och har gjort ett litet löjt intryck emellanåt, så är ju en presidentvalskampanj också någonting extremt påfrestande. Och där man måste verkligen vara alert under en lång tid. Och även om Kamala Harris kommer att driva mycket av den kampanjen och vara den som är ute mycket runt om och reser och pratar, så har ju inte heller hon kanske gjort det här allra starkaste intrycket och haft så mycket genomslag. Vilket gör då att det är
vicepresidenten,
kanske,
alltså. Ja,
ja, vicepresidenten, förlåt. Vilket gör att det är kanske ändå ett övertag för republikanerna, oavsett vilken kandidat de ställer upp. Och sen samtidigt så finns det ju då en väldigt, väldigt, väldigt starkt och också tilltagande engagemang bland demokrater just över de utvecklingar vi har sett nu med republikanstyrda delstater, både vad det gäller hur man agerar i frågor som rör röstningsfrågor, förfarandet, alltså demokratifrågor, till då olika typer av rättigheter, inte minst för kvinnor. Och aborträtten, som ju faktiskt har mobiliserat väldigt, väldigt starka motrörelser och som skulle kunna också vara en sån sak som tippar över för demokraternas och Joe Bidens fördel. Men oj, nu pratar jag bara på, men det är väldigt, väldigt svårt att säga någonting i nuläget, tycker jag, om det. Men fördel republikanerna.
Då får vi säga tack till dig, Frida Strand, forskare med fokus på amerikansk politik. Tack för att du var med i magasinet.
Tack för att jag fick vara med.